Hej och välkommen till MRO-podden. Det här är avsnitt 2 och jag heter ju Mats Selander, ordförande för Människorätt för ofödda, MRO. Och med mig har jag ju Nasrin Sjögren som har väldigt mycket intressant att berätta om, både av egen erfarenhet och saker du har tänkt igenom och så vidare när det gäller abortfrågan och ofödda barns människovärde och kvinnor och män och relationer och allt vad det kan vara. Det är ju jättemånga frågor som sitter ihop här förstås. Mm. Och hörde du på vårt första avsnitt så vet du att vi nu kommer att tala om din abort, Nasrin, och precis. Vad som hände och hur du upplevde det. Mm. Vill du bara börja och berätta lite?
Ja, visst. Ja. Nej, men jag var 20, jag skulle fylla 21 nästa gång. Så det var i december 2002 som jag märkte att jag var gravid.
Mm.
Eller blev gravid. Och sen i början på januari så var det ett faktum då att jag fick ett positivt graviditetstest. Och det här var ju när jag var tillsammans med min dåvarande sambo.
Just det.
Som jag var väldigt kär i. Vi var en lycklig relation och vi ville gifta oss och bilda familj så småningom. Men så kom ju då den här oplanerade graviditeten. Det var ingen chock, för vi visste ju båda hur barn blir till. Så. Och jag hade ju då slutat med p-piller ganska nyligen, några månader innan det här hände. För att jag blev så vansinnigt deprimerad och mådde generellt dåligt. För mycket jobbiga biverkningar av de här p-pillerna. Och då kände jag till slut, feminist som jag var, att vad är rimligheten i att jag som kvinna ska ta hela det fulla ansvaret för preventivmedel och för det här samlivet, den här relationen.
Mm.
Och vara den enda som ska tänka på att ta den här tabletten varje dag och utsätta min kropp för alla de här hormonpåverkan som är i p-pillret och hela den liksom bilden med olika biverkningar.
Just det.
Och allt det här medan min man, eller dåvarande sambo då, mannen helt enkelt, själv då inte behöver använda preventivmedel, inte behöver ta ansvar på något sätt, inte behöver tänka på någonting, utan han har liksom bara fritt fram och har hur kul som helst. Så.
Just det.
Och den fördelningen, den skavde ju en del.
Dessutom är det då många män som tycker sig ha den rättigheten och sen om det blir barn så har de inget som helst ansvar längre. Så det är verkligen det är oansvarighet på oansvarighet i flera lager på något vis.
Män i vår kultur behöver egentligen aldrig bli vuxna.
Nej, just det.
Som det ser ut nu för tiden. Utan de kan bara vara små pojkar i sådär 13-årsåldern livet ut.
Oj, vad det är tragiskt. Det är tragiskt för omgivningen. Det är tragiskt för dem själva också.
Ja. De utmanar sig aldrig. Ja. De låter sig själva inte växa heller till att nå sin fulla potential som vuxna män som faktiskt ansvarar för något mer än bara sig själva, sin egen njutning.
Just det.
Så det är tråkigt.
Ja, så då blev du med barn där. Och hur upplevde du när du såg stickan då, plusset där?
Ja, då hade ju jag misstänkt att jag var gravid redan i flera dagar för att min mens kom ju så här perfekt. Liksom.
Okay.
Du kunde ställa ett atomur efter hur min mens kom, mer eller mindre.
Mm.
Så när den inte dök upp.
I övrigt är du inte så där punktlig.
Nej. Jag är rätt hippie av mig. Men inte min kropp.
Nej, den. Den vill ha ordning.
Den vill ha ordning redan.
Ja.
Så att när den inte kom mensen. Då sa jag det direkt. Att det är något som har hänt.
Mm.
Den här mensen hoppar inte så där. Just på det här viset. Jag tror att jag är gravid.
Mm.
För jag känner liksom en del annat i kroppen som känns annorlunda. Så det är nog så att jag är gravid.
Mm.
Nej, säger han då. Du är inte gravid.
Mm.
Det kan du inte vara. Mm-hmm. Nej, varför skulle jag inte kunna vara det? Vi har ju faktiskt varit med varandra.
Mm.
Och jag äter inte p-piller.
Mm.
Och det är klart det kan bli barn då. Nej. Men det bara stressar upp dig. Och är man stressad, då kan ju faktiskt mensen skjutas upp bara av den anledningen.
Okej.
Ja, så jag väntar en dag till, ytterligare en dag. Och varje dag som passerar så är jag fortfarande ingen mens. Jag är nog gravid.
Mm.
Och han hävdar lika bestämt att nej, men det är du inte alls. Det är ingen fara. Och till slut så har det då passerat nästan en vecka. Jag tror det var på söndagen jag skulle ha haft mensen. Och på fredag morgon kände jag att nu räcker det. Nu vill jag veta. Eller jag vet ju liksom någonstans att det är så. Och jag är så trött på att han hävdar att det inte är så. Så jag går iväg och köper ett graviditetstest på apoteket och går hem med den. Och då har ju han gått från att vara väldigt lugn och självklart så här lite laid back, liksom att nej, men du bara stressar upp dig, till väldigt nervös och väldigt på tårna. Och bara, okej, okay, men vad blev det? Men du, jag måste ju faktiskt sätta mig på tå och göra testet också. Jag kan inte svara på det bara genom att ta det i handen, liksom när jag köpt paketet. Ja, okej, okay, okej, okay, så här. Och jag hinner inte mer låsa om mig, för han liksom typ bankar på dörren och vill veta vad det blev för svar på det. Och jag försöker säga igen att jag måste fortfarande få mer än 2 sekunder på mig på toa för att göra testet, annars så blir det svårt att ge ett svar. Och så gör jag testet och kommer ut med stickan och så sitter vi och tittar på den. Och då ser vi liksom ganska omgående att ja, nej men, så där, positivt.
Okej.
Jag är gravid.
Mm.
Och å ena sidan känner jag, vad var det jag sa?
Ja. Ja, det är klart. Ja, just det.
Och å andra sidan känner jag att det här, det känns så fruktansvärt surrealistiskt.
Ja.
För det är så, någonstans ändå, för de flesta i fertil ålder i vår tid, självklart att sex det är en sak. Och graviditet och reproduktion, det är en annan sak.
Ja.
De hör inte ihop med någon självklarhet.
Nej.
Man vet att det går att bli gravid om man har sex med någon av det motsatta könet.
Ja, just det.
Men man föreställer sig fortfarande att det liksom är en väldigt sällsynt biverkan som de flesta aldrig råkar ut för.
Ja.
Om man inte bestämmer sig att nu ska vi göra barn.
Den där känslan, det händer aldrig mig.
Ja.
Som bilolyckor och sånt
där. Eller får veta att man har AIDS. Eller man har på bungee jump och plötsligt funkar inte repet.
Nej,
det är
just
där man knuffar in
just
det hela.
Graviditeter.
Ja. Så där sitter jag.
Det betyder ju att varenda människa är en olyckshändelse.
Ja, det blir så. Eller att man är väldigt planerad.
Ja,
att säga,
ja,
nu ska vi faktiskt göra
det. Ja, just det. Ja, det förstås.
Blir det
så kan det också vara.
Så där sitter jag och det känns ungefär som att jag har hoppat på en jump och gjort det hela liksom, den här relationen igenom. Och plötsligt så brast repet. Och ja, där är vi nu liksom.
Men känslomässigt då, vad var det jag sa? Liksom, kände du dig glad eller kände du panik? Eller vad när du såg plusset?
Jag kände många känslor samtidigt.
Ja.
Att å ena sidan så var jag lite så här upprymd och glad.
Okay.
För jag var så här, oj, jag är fertil.
Ja.
Det kan bli bebisar här.
Ja.
Vad roligt liksom.
Ja.
För det var jag inte säker på.
Nej.
Och det andra var att jag direkt kände att oj, men det bor en liten bebis i mig.
Ja.
Så här, oh, men den ska jag ta hand om.
Okay.
Min lilla bebis.
Just det.
Så.
Ja.
Direkt. Och det hade jag ju någonstans haft i kroppen. Alltså jag visste att jag var gravid. Så
ja.
Liksom, med bekräftelse på det. Men då blev det väldigt tydligt att de här moderkänslorna kom ju väldigt starkt direkt. Men också en väldigt oro och rädsla för vad det här skulle innebära för mitt liv. Alltså min livsföring i stort. Och också för min relation med...
Ja, just det. Hur reagerade mannen här då? Nej, för han satt ju med och tittade samtidigt.
Ja, vi satt ju där tillsammans och bara, oj då.
Ja.
Och då så tittade vi på varann och bara, jaha, oj. Liksom, var lite paffa sådär båda.
Ja.
Dels smälta det här definitiva beskedet. Men också att försöka liksom bli klok på hur ska jag prata med dig om det här nu?
Ja, just det. Ja.
Hur ska vi liksom förhålla oss till varandra i det här läget?
Okay.
Det visste vi inte riktigt heller.
Men han fortsatte vara laid back då? Eller försvann?
Nej, nu
var det inte så mycket laid back längre.
Nej, nu var det inte alls det minsta och slappnat längre.
Nej.
Och så sa vi bara att okej, okay, men vi kanske ska ta den här dagen och tänka på det här beskedet nu och komma fram till hur vi förhåller oss till det och vad vi vill. Ja, och så under dagen. Han skulle åka tillbaka till universitetet där vi båda studerade, för han hade föreläsningar och saker han behövde göra där under dagen. Och jag hade en hemmadag, alltså jag hade inga föreläsningar själv den dagen, så att jag stannade hemma. Så vi skildes åt på morgonen och han åkte till sitt och jag försökte väl bringa reda det här på något sätt för egen del. Och jag gjorde det som jag ofta gör när jag känner att jag behöver svar på frågor. Det är att jag går till biblioteket. Det har jag gjort i hela mitt liv, jag gillar böcker.
Just det.
Så jag går dit och jag börjar söka fram böcker som har med fosterutveckling att göra. Och böcker som har med abort att göra. För jag vet ju att han vill ju inte nu liksom.
Nej, just det.
Och blir lite besviken och nedslagen för att det finns så himla lite om abort.
Okay.
Det enda jag hittar är RFSU-material. Det här är 2002 som sagt. Nej, 2003. Och jag hittar information om men liksom hur det har varit med abort historiskt. Och hur viktigt det är med abort liksom ur något slags politiskt, feministiskt perspektiv. Och mycket så här plakatlitteratur från RFSU.
Just det.
Men inget så här, är du gravid? Och hur ska du göra? Och liksom, någon slags självhjälpslitteratur som jag var ute efter. Det fanns inte.
Nej.
Men jag kommer hem då med framförallt då Lennart Nilsson så får han bli till. Ah. Och börjar slå i den och tänker så här, okej, men hur långt gången kan jag tänka svara? Och hur kan det här se ut? Och jag vill liksom ha fakta, saklig information. Så att jag vet vad jag har för underlag att ta ställning utifrån. Så.
Just det.
Men dagen går och jag tänker att bearbeta på mitt håll och han gör det på sitt håll. Så till slut så ses vi. Och så, jag tror att vi var vid någon spärr i alltså kommunaltrafiken.
Mm.
Någon pendeltåg eller någonting. När vi möts. Och han tittar på mig och säger, ha okej, har du tänkt klart? Ja, säger jag, har du tänkt klart? Ja visst, ja, okej, men berätta du vad du har kommit fram till. Nej, nej, men säg du först. Nej, men du kan börja. Så här, ingen av oss vill liksom riktigt säga. Eller vara den som inleder det här. Och till slut så säger jag att ja, nej, men jag vill ju inte göra bort.
Mm.
Jag gör inte det. Mm. För att det här är, det är mitt barn. Och jag tänker inte döda det.
Okay.
Så, att, så var det med det. Inte så här, jag är osäker. Eller ja, vad vill du? Eller något sånt där. Utan så, nej, men jag gör inte abort. För att det här är min bebis. Liksom, och den vill jag ta hand om. Och då tittar han på mig och så säger han, ja, jag visste ju att du skulle säga det. Säger han. För han vet hur jag fungerar.
Ja, just det.
Och att jag är liksom vegan av strikt djuretiska skäl.
Mm.
Och att jag är extremt, hur ska man säga, att livet i sig är extremt värdefullt för mig.
Just det.
Och att jag är beredd att göra väldigt stora uppoffringar bara för att inte orsaka lidande och död för andra varelser. Om det så skulle vara liksom en räka eller ett bi, en spindel liksom, så vill jag inte göra den illa.
Nej, just det.
Och då blir det kanske logiskt för honom att det är klart att jag inte vill döda min bebis.
Nej.
Hur liten den är.
Nej, just det.
Så, liksom. Så att han säger att men det kunde jag lista ut. Eller det kunde jag förstå att du skulle säga så.
Mm.
Ja, säger jag. Vad du kommer fram till då? Han bara, nej men jag vill ju inte bli pappa. Okay. Jag vill ju inte ha barn nu. Han bara, nej men jag är kanske inte jättechockad över det heller.
Nej, alltså, just det.
Nej, säger han. Nej men för jag vill ju fortfarande gärna ha barn med dig. Men inte just nu. Utan sen när det passar.
Mm.
När vi har gift oss. När vi har liksom en mer stabil boendesituation. Och inte bara en studentlägenhet. Och när jag är klar med studierna och du kanske är klar med studierna.
Mm.
Så. Och nu, du har precis tagit studenten för inte alls länge sedan. Och påbörjat dina studier bara till lärare precis. Och jag ska ju läsa klart här på mitt område. Så nej, inte nu.
Nej, ja, just det.
Ja, säger jag. Okej, men då är vi oense.
Ja.
Ja, säger han ungefär. Och så säger vi kanske inte så mycket mer.
Mm.
Utan vi går hem bara. Och sen så börjar vi diskutera. Det här är fredag kväll. Och hela helgen håller vi på att diskutera fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag håller ju liksom mitt och han håller sitt.
Ja.
Han vill inte ha något barn och jag vill inte göra någon abort.
Mm.
Och så håller vi på fram och tillbaka. Och det är liksom väldigt uppslitande. Vi är ju väldigt upprörda och ledsna och förvirrade, ärligt talat, båda två. Och vet liksom inte riktigt vad vi ska göra av vare sig den andra eller oss själva liksom.
Nej, just
i det här.
Det.
För ingen av oss är beredd att ge vika riktigt.
Mm.
Och han säger också sådär som man ska säga som man i en relation med någon som man säger sig älska. Att nej, men jag står ju kvar vad du än gör. Oavsett om du väljer att behålla eller göra bort så,
ja, just det.
Så finns det ju jag kvar.
Mm.
Och respekterar ditt beslut. Säger han.
Ja.
Men hela helgen går ut på att han ska manipulera mig till att göra bort. För att det är så en dålig idé.
Mm.
Och använder ju allt och ingenting han kan komma på för att pressa mig åt det hållet.
Mm.
Det rimmar inte jättebra med det här. Du får göra som du vill, jag respekterar just och kvar vad du gör, känner jag då. Men
nej, det.
Även om han såklart känner att han vill ge luft åt sin hållning och sina tankar liksom, och känslor.
Mm.
Det kan jag också förstå. Men jag vill ju liksom, eller ja, till slut så landar vi i det här att jag gör absolut inte abort. Min absoluta gräns, den går vid om barnets hjärta börjat slå.
Okej.
Okay. Har det börjat slå?
Mm.
Då finns det inget kvar att diskutera.
Ja, just
det. Då kommer det här barnet leva vidare.
Mm.
Punkt, slut. För där drar jag gränsen för min veganism.
Ja, ja, ja.
Jag äter svampar, som en del säger att men de ska man inte äta. För att det är också
levande.
Ja, någonstans, liksom, inte självklart grönsaker saker. Medan andra tycker att, nej men sådär, fram och tillbaka.
Ja.
Och då hade jag i min, liksom, ja, det är helt enkelt som vegan kommer fram till att men finns det ett hjärta som slår, då är det off limits. Det rör man inte.
Mm.
Då har man rätt till liv. Då är man ett livssubjekt.
Just det.
Som lever och finns i sig själv och som också har en önskan att fortsätta leva, även om det inte är ett medvetet.
Nej, det ligger i den varelsens intresse att få fortsätta leva på något vis.
Exakt.
Ja.
Och gäller det räkor och liksom insekter, då gäller det ju självklart den här bebisen i magen också.
Ja.
Det är ju rätt givet.
Ja, men precis. Liksom.
Ja, och då blir ju hans mål då att förklara för mig att den här varelsen är ingen varelse ännu, utan det är en liten cellansamling som ännu inte har något hjärta som har börjat slå. Så det är bara ett befruktat ägg. För att göra bort nu, det är ju bara som att få en sen mens.
Var det det då? Vet du ungefär vilken vecka det var som du befann dig?
Ja, alltså nu i efterhand så vet jag ju att aborten som den då blev till slut mot min vilja och önskan, den blev ju i, ja, jag tror det var prick 30 dagar efter befruktningen.
Aha.
Och hjärtat vet jag ju nu också börjar slå någonstans mellan 16 och 21 dagar efter befruktningen. 2-3 veckor efter befruktningen. Så hjärtat slog.
Ja, ja.
Men det visste jag inte då.
Nej.
Utan jag lyckades på något sätt få det till att det var först i vecka 6 som hjärtat skulle börja slå. Och jag var väl rätt förvirrad kring så här, vad är fosterveckor, vad är graviditetsveckor?
Ja, det där kan vara lurigt, ja.
Ja, väldigt så här svårt för mig att reda ut. Och jag tyckte mig se någonstans att när min hjärtat har börjat slå.
Just det.
Om det var Lennart Nilsson eller om jag googlade eller vad det var.
Mm.
Och då sa jag att, men titta, hjärtat har börjat slå, det här görs det inga aborter.
Nej, just det.
Men nej, nej, det har det inte alls. För nu har du blandat ihop graviditetsveckor och fosterveckor igen.
Aha, sa han.
Ja, sa han.
Okay, okay.
Titta här nu, hjärtat har inte alls börjat slå. Och jag sa, ja, men du ljuger. Då litar vi inte på honom längre. För jag tänkte, nej, att han kommer att köra vilka trick som helst här för att förmå mig att göra som han. Men jag minns att jag var väldigt förvirrad. För det var så mycket information jag behövde ta in för att kunna ta ett rätt beslut. Och det var så svårt att förstå allt det här med fosterutveckling på den här korta tiden.
Och om du lyssnar och inte vet skillnaden mellan fosterveckor och graviditetsveckor, så kan vi kort bara säga att fosterveckor är ju då från befruktningen.
Mm.
Antal veckor från befruktningen. Och graviditetsveckor är antal veckor från kvinnans senaste mens. Den första dagen är den senaste mensen innan graviditeten.
Det skiljer 2 veckor ungefär.
Det brukar vara 2 veckor. Mm. För kvinnan då brukar bli gravid ungefär 2 veckor efter den senaste mensen.
Precis.
Så graviditetsveckor brukar vara fosterveckor plus 2.
Precis.
Men det kan vara plus 1, det kan vara plus 3.
Ja, man vet,
det vet man inte. Säkert. Nej, ja.
Det är bara vid IVF-befruktning som man vet helt säkert.
Ja, just det.
När man planterar embryot i kvinnans livmoder.
Ja. Nåväl. Ja. Men då levde du i tro att hjärtat slog inte
på den här lilla.
Nej.
Utan att det skulle börja slå snart.
Ja, ja.
Om en vecka eller två, eller vad det var. Någon sånt där 2 veckor tror jag. Som jag fick det till.
Just det.
Så då var ju han nöjd med det. För då sa att då har vi ett tidsfönster här.
Men tänkte inte du, jag förstår. Men om du då drog, du vill ju ändå ha det här barnet.
Ja.
Oavsett om det var ett hjärta som slog eller inte. Liksom på något vis. Hur...
Han var ju naturvetare.
Ja.
Det får man lägga till här. Och väldigt liksom... Ja, väldigt begåvning inom sitt område. Och mycket riktigt har han kommit väldigt långt också. Utan att säga mer än så.
Mm.
Och det var ju också det var hans huvudskäl till att han ville göra aborten. För han ville satsa på sina studier. Och få liksom realisera all den här potentialen han hade på sitt område. För att han var ju verkligen unik i sitt slag där. Och det är han verkligen.
Mm.
Och han har ju verkligen kommit så långt som han önskade.
Mm.
Så han fick ju som han ville på det sättet.
Ja.
Men precis, jag ville gärna ha det här barnet. Men jag hade ju liksom blivit så hårt drillad av honom att det var liksom inte relevant vad man känner.
Nej,
utan
nej.
Det relevanta var fakta.
Ja, ja, ja.
Objektiva
saker. Förstår. Just det.
Så då blev det på något sätt att det var inte så intressant att jag ville ha barnet.
Mm.
För det var ju inte ett barn.
Mm.
För hjärtat hade inte börjat slå. Så därför kunde vi faktiskt få det här ogjort så att säga. Innan hjärtat började slå 2 veckor.
Och så ville du inte att han skulle bli pappa mot sin vilja och sådana där
saker.
Ja,
för då sa han kanske. Men precis, att om du behåller det här barnet så blir jag ju pappa mot min vilja. Då tvingar du mig att bli pappa.
Tvångskortet.
Ja, precis. Mm. Och jag blev
men hade, du hade inte tvingat honom till att ha sex? Va?
Nej, jag kan inte minnas några våldtäkter.
Nej, nej.
Nej.
Nej. Så det var,
utan det var ju väldigt tydligt. Jag var öppna kort, jag använder inga preventivmedel. Mm. Jag kan tänka mig att bli mamma. Och det är en risk vi tar.
Mm.
När vi fortsätter med vårt samliv efter att ha slutat med p-piller.
Så det var spermiernas simmande som tvingade honom.
Ja.
Eller biologin tvingade honom. Ja. Eller vem var det som tvingade här?
För han var lustar, ju
ja just det. Det är mycket det med tving, man tänker tvinga. Var ligger tvånget? Två personer har frivilligt sex och blir med barn. Var kom tvånget in i bilden?
Ja, men det är just det här att man har frikopplat sexualiteten från reproduktionen.
Ja, just det.
Att man har bestämt sig för att det är någon slags bara ja, jag vet inte, underhållning nästan. Sex.
Ja, just det.
Det är ett sätt att liksom ha kul tillsammans på.
Mm.
Men om man vill ha barn tillsammans, det är ett mycket större beslut. Och där måste man på förhand bestämt att nu ska vi ha barn tillsammans.
Ja,
så har man
inte
sagt ja explicit, verbalt, då har man
just
inte godkänt det.
Just det.
Och då tvingar man den andra att bli med mamma eller pappa. Då, och man...
I mina ögon är det lite grann som att säga så här, ja, den här fettman, du tvingar mig att bli fet. Så här, jag vill kunna äta chips. Och sen så chipsen tvingar mig till fetma.
Ja,
ja, ja. Det är klart att ja, för alla som äter chips blir ju inte jättetjocka. Så det är ju inte nödvändigtvis ett samband, men
det är lite orsak och
verkan. Ja, men att kalla det för tvång, nåväl. Ah, okay.
Ja, ja, nej, men så, men jag som inte alls var insatt
nej.
I någonting som hade med sånt där att göra var ju redan liksom dels ja, av hormonerna och graviditeten lite omtumlad.
Just
men
det.
Sen också av hela det här den här situationen, att vara osams om en sån stor sak.
Ja, just det.
Och jag vill ju fortfarande inte göra aborten, som sagt, trots att jag nu uppenbarligen hade 2 veckor på mig, enligt vad vi hade kunnat räkna ut.
Så. Vad var det som på något vis pressade dig inifrån då? Vad var det som gjorde att du tippade över och tänkte, ja, men jag får göra det då i alla fall då?
Ja, så dels var det ju att han så väldigt tydligt inte ville det.
Okay.
Och jag kände mig taskig mot honom. Jag ville inte tvinga honom till någonting som han inte ville vara med
just
på.
Det.
Men sen kände jag lite också här, om han är beredd att hålla på så här som han har gjort alla helgen mot mig. Fast jag har varit så tydlig med att jag vill inte göra bort det. Jag vill ha det här barnet. Och vi ska ändå ha barn ihop har vi sagt. Och trots det trycker han på så hårt för att jag ska göra bort. Då tappar jag förtroende för honom. Till honom. Som blivande pappa. Vare sig nu eller i framtiden. Då vet jag inte om jag vill ha barn med honom själv längre.
Nej, nej, just det.
Han tappar, hans aktier, pappa aktier.
Ja, jag förstår. Han ville abortera barnet och aborterade både sitt faderskap och sin så att säga, manlighet i relation till dig på något vis.
Ja, jag kände inte att jag kunde lita på honom längre. Han skyddar inte mig, han vill döda vårt barn.
Ja, just det.
För det är så jag kände väldigt starkt, oavsett vad vi kunde komma fram till om hjärtslag eller inte.
Just
och så
vidare. Just
och han ville ha barn sen, men vadå sen? Det är ju min barn nu.
Ja.
Varför passar inte det bara för att det kom några år tidigare? Vadå du älskar mig och vill ha barn med mig? Ja, men visa det då.
Ja. Just det,
vad är det
just
värt liksom, när det kommer
ja,
till
men precis.
Nej, men sådär. Så att då började jag ju själv vackla i om jag överhuvudtaget ville ha barn med honom. Och det blev ju liksom en faktor som bidrog till att jag började vackla kring om jag skulle göra en abort eller inte.
Just det.
För att jag kände att men jag vill nog inte ha barn med dig. Ditt knäck.
Nej.
Liksom,
nej, nej, just det. Just det.
Men också då att vad var det med? Det var massa faktorer. Jo, men jag var också såhär, men, för det tryckte jag han på också, men din kropp kommer ju förändras. Han sa. Eller så tänkte jag det själv. Jag minns inte. Det är några år sedan vid det här laget. Men det var en sån grej i alla fall som jag också som skapade en oro i mig. Att, så vad kommer graviditeten göra?
Ja,
jag var väldigt, väldigt förlossningsrädd.
Just det.
Sen hade jag funderat på att sterilisera mig tidigare. Det var något år tidigare. Men hade till slut liksom lugnat mig och tänkt att nej, men det ska nog gå bra den dagen. Det är dags. Liksom. Men då vaknade den rädslan till liv igen. Tänk om jag går jättemycket sönder. Och tänk om jag aldrig mer kommer bli mig själv överhuvudtaget. Och vem kommer då vilja vara med mig? Liksom? Ja. Nej, men då kommer jag överhuvudtaget funka rent praktiskt liksom, i min kropp. Och ja, sådär.
Jag förstår.
Och det var också att han tog upp det här med min bakgrund från en hederskultur.
Okej.
Okay. Att han sa att men du, nu har du precis kommit ur... Jag hade bott i fosterfamilj för att jag hade förstått det som så att min pappa ville gifta bort mig. Jag hade känt mig väldigt hotad hemifrån av min familj.
Det är en ursprungsfamilj från Iran. Du är född i Iran.
Ja, jag är född i Iran. Precis. Och muslimsk familj, väldigt traditionellt orienterad och ville liksom fortsätta på den inslagna banan. Och jag ville inte vara muslim och slutade vara det när jag var 16. Och här var jag då 20, skulle bli 21.
Just det.
Och han tryckte på de knapparna och sa, tänk om din pappa och din familj får reda på. Att du är gravid. Då kan du inte längre förneka att du faktiskt är sexuellt aktiv. Och det kommer ju kanske kicka igång hela det här hederskulturella hotet mot dig igen. Och det kan
så
ju...
du upplevde det som att man nästan utnyttjade det hotet?
Ja, det gjorde han, helt klart.
Okej.
Och jag blev ju rädd. För jag hade ju precis kommit ur det. Och kände att jag började bygga upp mitt eget vuxenliv. Och jag var ganska liksom, det var lugnt på den fronten. Jag fick vara i fred. Och även om de visste att jag var tillsammans med honom, att vi var sambo, så kunde de ändå, tänkte jag, någonstans låtsas som att vi inte hade något sexliv. Liksom.
Okay.
Men blev jag gravid, då var det ju svart på vitt, bortom alla tvivel. Och då kanske det skulle väcka den här hedersdraken igen, så att säga.
Ja.
Och att det skulle liksom göra att jag bara fick ett kaotiskt liv igen och behövde liksom på olika sätt skydda mig från det.
Oh ja.
Så då blev jag ju rädd för det också. Och kände mig väldigt ensam, för han inte ville höra barnet. Jag kunde inte söka någon slags hjälp eller liksom stöd från min ursprungsfamilj.
Ja, just det. Du blev väldigt utlämnad helt enkelt.
Ja, jag blev väldigt ensam i det. Och var student och hade ingen inkomst bortsett från studiepengar liksom och sådär. Så att jag undrade ju liksom hur allt skulle gå ihop uttaget.
Just det.
Så det blev ju liksom väldigt motigt liksom. Jag kände mig rätt så här uppgiven till slut. Så det var mycket de anledningarna.
Vet du, jag tänker så här att den här, nu bryter vi det här avsnittet och så i nästa avsnitt så ska du få berätta om själva aborten. Nu har vi fått en väldigt bra bild, eller tråkig bild, men bra, av liksom vad det var som ledde fram till det, liksom vad det var för jobbiga. Och jag tror att det är många, jag skulle tro att väldigt många tjejer och även många killar som känner igen sig i det här, rädslan, att man blir totalt utlämnad, att relationen sätts på spel, att det, hela livssituationen är inte stabil nog för att ta emot ett barn, samtidigt som man då vill leva i en äktenskapsliknande relation. Man vill låtsas om man får säga så, att man lever ett sorts stabilt liv, fast det inte är stabilt. Och då graviditeten sätter allting på prov.
Visst.
Och då är ju risken väldigt stor att särskilt mannen helt enkelt fysiskt eller psykiskt eller moraliskt liksom drar, försvinner ur bilden.
Visst.
Och så blir hon väldigt utlämnad.
Ja.
Som du blev där.
Ja, visst. Det är väldigt vanligt.
Jag tycker det är så himla tragiskt.
Alltså. Ja, du får ju lägga till innan vi avbryter. Ja. Att jag gick ju så långt att jag sa till och med på fullt allvar att om vi nu inte kan ta emot det här barnet på grund av alla de här skälen som jag räknat upp här, så kan vi åtminstone adoptera bort barnet.
Du var inne på den
tanken. Jag sa det rakt ut. Jag vill att de adopterar bort barnet om vi nu inte kan behålla det. Jag vill inte döda det.
Nej.
Jag vill inte det. Och då säger han att det går han absolut inte med på.
Nej.
Här ska det inte adopteras bort några barn.
Nej.
Och då blir jag lite papp, men du vill ju döda det. Ja. Så varför kan vi inte låta någon annan ta hand om det?
Är det inte en sorts skamkultur? Vi tänker att vi svenskar inte har någon sorts skamkultur.
Ja.
Men sen har vi det i alla fall, på något vis.
Visst.
Det är skämmigt, jag kunde inte ta hand om det här barnet. Alltså, låt det ske under ytan, att det försvinner och så är allting som vanligt igen.
Det är som att det inte har hänt, man sopar under mattan.
Just det.
Och det är det man hoppas på, att man kan vrida klockan tillbaka till hur det var innan graviditeten uppstod. Det är det man tror att man gör med en abort i många fall. Särskilt när det är som tidig abort som det var just för oss. Det. Och jag vill ju verkligen, jag propsade på det ändå. Så att, nej, okej, i första hand vill jag behålla det själv, i andra hand vill jag adoptera bort det.
Just det.
Och jag vill inte abortera. Jag vill inte det.
Nej.
Och han, då säger han då, och det är det här manipulativa.
Mm.
Men du, om du adopterar bort det här barnet, då kommer ju det till en köttätarfamilj.
Okej.
Och jag var ju nästan religiös i min veganism på
just
den tiden.
Mm.
Att för mig var det ju liksom lika hemskt med djurindustrin som det var liksom med förintelselägren i andra världskriget.
Mm, mm.
Det var ju på den nivån just som jag betraktade det hela.
Mm.
Och då tänka tanken att mitt barn skulle hamna i en familj som stödjer det förtrycket.
Mm.
Och också själv matas med kött och därför blev en del i att upprätthålla det här djurförtrycket.
Just det.
Blev ju liksom väldigt tungt för mig att tänka på.
Mm.
Så det blev väldigt så här, oj nej men det går ju inte, det vill jag inte. Men kan man inte villkora att det kommer till en familj som inte äter kött? Nej, det går ju inte heller, oj.
Oh.
Och då föll lite det.
Det var många knappar som trycktes på här.
Många knappar tryckte på, och det gjorde han.
Hmm.
Ja,
så. Vi återkommer till din berättelse här, Nasrin, i det tredje avsnittet. Mm. Men tack för att du har lyssnat så här långt.
Ja, tack.
På återhörande.
Yes.
Tack.